Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då säger vi hjärtligt välkomna till det 70:e avsnittet av Släpp sargen. Hur känns det för din del att lira slutspel igen, Figge?
Ja, men det känns bra. Alltså, man trivs ju lite i den här bubblan. Ja. Alltså, den är ju lite instängd, men den är också lite behaglig. Så att jag njuter ju. Du kanske får fråga mig efter någon torsk här om ett par veckor. Och se hur bra jag mår då i min instängda lya här med neddragna persienner och skit. Men än så länge är det lugnt. Hur fan är det med dig? Nej, min lilla svennekarter, chartersvenne.
Ja, men för fan. Sen ett antal dagar här, jag är hemma igen. Från en liten Kanarieöarna-vistelse. Men du, jag har faktiskt konsumerat en hel del hockey även där nere. Jag hittade någon liksom SHL-nischad sportbar.
Fan, jag hoppade snabbt på att du skulle säga att du hade sett massa spansk hockey. Men ja, vi kör väl SHL-sport då.
Ja, nej, men alltså det var så himla nischad på SHL. Det är väl allsvenskan antagligen, fotboll även när det är igång. Men så jag satt där inne i något mörkt rum och kollade på två Frölunda-matcher. Så satt det liksom brötiga och troligen halvalkoholiserade göteborgare runt om.
Fan, vad mysigt.
Ja, det var mysigt, men man tyckte inte alltid lika. Och så diskuterade man något och sen gick man och beställde en till bir och sådär. Så vi har haft det... haft det trivsamt, måste jag säga.
Det är fan lite som hemma, fast långt bort. Är det här några gubbar som du kommer hålla kontakten med? För man knyter ju, man networkar jävligt mycket när man är på de här Sven-tripparna. Så kommer ni se några fler matcher ihop?
De nya som jag träffade på den här sportbaren. Svar nej.
Nej.
Det kommer nog inte att ske. Vi var ett ganska stabilt gäng där tillsammans. Och de kommer jag fortsatt att höras med, eller vad man ska säga. Men nya bekantskaper inom hockey, nej, det skulle jag inte säga. De var lite för, vad ska man säga, brötiga och alkoholprioriterande för min smak just kring hockeyn, va?
Åh, för fan, jag bara kan se dig framför mig, sitter liksom nästan lite besser, vissa på Corsi och Advanced Stats efter de här gubbarna, och de har ingen aning. De kan mål och icing liksom, och du sitter där och pratar
exakt Fenwick
och skit.
Ja.
Usch.
Du kanske gör differensen lite väl stor, men du har absolut en jätte poäng.
Ja, alltså,
du har
där,
så himla rätt. Ja. Alltså, du har jätterätt, har du. Jag satt där och tyckte att jag kunde lite mer, helt enkelt. Och det är så här, fullkomligt vidrigt, ja. Men det var ju sant också.
Ja. Alltså, jag tycker inte att det är fullkomligt vidrigt, det är bara lite äckligt.
Ja.
Alltså, tycker jag.
Ja, det är det. Absolut. Jo, men det står jag fan för. Mm. Men vi hade det också ganska trevligt.
Ja, härligt.
Det blev ju som en lite, vad ska man säga, som en liten uppladdning inför slutspurten av hockeysäsongen här för mig, kan man säga. Men så liksom energin känns påtankad, kan man säga. Så det är ändå...
Ja, fan, du känns jävligt pigg och laddad. Det glädjer mig faktiskt.
Ja, men det är bra. Vi siktar på en jävla stark spurt här nu.
Ja.
när våren är här och allting, va?
Ja, låter kanon.
Jag ska flika in en liten annan grej bara. Det är att på senare tid tycker jag med att en hel del har hört av sig och önskat gäster som vi tidigare haft i podden. Så till er som är relativt nytillkomna så uppmanar vi er att kika bakåt i arkivet. Det händer ganska mycket kul även i den här poddens linda, fick jag, va?
Ja, det gör ju det, och vi är uppe i avsnitt 70, så man har ju liksom 70 kapitel gå igenom om man känner för det.
Ja, precis. En hel del poddar är ju ganska tidsobundna, som man säger. Så det är, man kan lyssna även när det har gått ett år liksom. Men med det sagt så tycker jag vi kickar igång veckans podd. Djurgården är klart för playout om att hålla sig kvar i SHL. Precis allt tyder med en vecka kvar av grundserien på att det blir Timrå man ställs emot. Jag vågar till och med slå fast att det blir så. Man har för långt upp, och de avslutande omgångarna för de här två lagen kommer handla om att skaffa sig hemmaplansfördel i det negativa kvalet. Fem gäng kändes rätt nyligen inblandade i den här striden, men det blev till slut, som alla anade, vid typ nyår, Figge.
Ja, alltså när det var fem lag som var inblandade, fan vad kul det var att sätta sig och kolla matcher då. Alltså det fanns så mycket hockey att se på något sätt.
Men sen började det vinnas på sina håll så att säga, och det gleds ifrån lite.
Ja, exakt. Det var ju någon omgång där som gjorde nästan att det var från markant skillnad. Lite tråkigt för oss tittar kanske. Men sicken lättnad för gängen som fixade det.
Ja, verkligen. Man får väl säga ändå att det är starkt av lag som Malmö och Brynäs att verkligen höja sig när det gällt som mest. Även om det givetvis vore dunderfiasko när de fick kvala. Men ändå, lite klapp på axeln ska de väl ändå ha.
Ja, fan gud. Alltså tänk dig lättnaden i Gävle.
Ja.
Alltså först hela förra säsongen, och så startar man är lite sköna och det är liksom medvind i Gävle och Mikko Manner skitsnäll och fin. Allting är bara härligt.
Ja.
Och så bara helt plötsligt så är man med liksom i bottenracet, börjar svettas igen. Och så fixar man det ändå. Alltså jag tror att de mår så jävla fint i Gävle.
Jag tyckte här både lördags och söndags att man såg en sån jävla, ja men just som du säger, lättnad. Mm. Och det var nog verkligen det. Det är nog sällan det ordet har passat så bra. Efter den där ångesten man fick genomgå mot HV förra våren där. Men det, om vi ser till Malmö, kan det ha varit hotet om Peter Andersson effekten som fick dem höja
det,
sig så.
Det medvetna hotet. Det välplanerade hotet. Nej, det tror jag inte. Inte helt. Men jag tror däremot att det var en liten sån här liksom veckaklocka. Alltså det fanns ju säkert spelare som kanske inte var så sugna på att ha tillbaka Peter. Alltså, hänger med. De som kanske var i Peters dåliga fack liksom.
Ja, ja, ja.
De kanske fick lite senap i arslet.
Ja. Ja, precis. Ja, men han känns ju väldigt så här kravställande och lite grin och sådär. Han är nog inte alltid jättelätt att ha efter sig.
Ja, det känns ju som att en del i laget suttit såhär, nej, för fan, nu gasar vi. Alltså, jag orkar inte ha den där jäveln gapande. Kör nu.
Ja, exakt. Du hade ju lite, vad ska man säga, konspirationsteorier för några veckor sedan om Frölundas klubbmärke där. Mm. Man skulle eventuellt kunna jobba med något liknande här kring den här Peter Andersson-grejen. Det kanske var supermedvetet från Malmö att liksom begå den här tabben.
Ja, men om det skulle vara så, då skulle de ha fått Brynäs med sig på det. Det tycker jag är skönt.
Ja, nej, jag menar naturligtvis inte att det är så. Men det är en liten kittlande tanke på något sätt. Men du, Djurgården-Timrå, vad tror vi då? Vilka åker ur?
Det kommer ju tyvärr Timrå att göra. Mm. Alltså jag vet inte, jag tycker bara Djurgården har känts... Alltså det ska ju sägas att båda de här lagen har haft en sån jävla uppåtgående trend. Alltså de har ju spelat riktigt fint, båda gängen.
Ja, ja, ja.
Men det känns ändå som att Djurgården har lite mer medvind. Alltså. Det är bara en liten magkänsla. Vad tror du för någonting?
Tyvärr, eller vad man ska säga, så är vi överens här. Djurgården har ju varit ett av seriens bästa lag sen Fagervall kom in.
Mm.
Och så här, Timrå har inte heller varit dåliga. De har tagit sina starka segrar. Men när du tittar lag för lag nu, till exempel, så tycker jag Djurgården är avsevärt starkare på pappret. Och jag håller också med dig om att det känns ändå som att de har ett annat, vad ska man säga, flow på något sätt.
Nicky, vad känner du kommer vara din... Alltså vad kommer vara huvudanledningen till att Djurgården fixar här?
Nej men alltså jag tror man är ett bättre lag, ja. Helt enkelt. Det är ett sånt jävla dumt svar på ett sätt. Men alltså jag tycker att man har bättre spelare, helt enkelt. De har en hel del spelare med rätt stora roller som spelat många viktiga matcher. Känns det som också då, liksom Jelenas bak där, backklippan, var ju med och spelade länge i våras till exempel. Och var fantastisk för Rögle då. Nu är han jättebra i Djurgården och...
Nej men jag håller med. Fan, alltså de känns faktiskt lite mer rutinerade.
Tyngre?
Ja men lite mer rutinerade. Sen har ju, alltså den är svår att undvika. Så jag ska inte ta ifrån liksom Timrås fans någonting. Men Djurgårdens publik i såna här heta matcher, den blir lite... Det blir lite annan stämning på Hovet just när det gäller såna här saker. Jag skulle ge det ett plus på Djurgårdens sidan också. Men jag håller helt med dig. Idag känns det som att de har ett bättre och ett lite mer rutinerat gäng.
Det man kan säga om Timrå, som jag hela säsongen tyckte de har känts lite luriga på något sätt, är ju att de, försök förstå mig rätt här nu, men de har inte riktigt lika mycket att förlora. Nej. Att åka ur SHL är ju att förlora en jävla massa naturligtvis. Men favoritskapet kommer ju liksom ändå ligga på Djurgården, givet hur hårt de värvar till exempel på slutet, och att Djurgården ska inom citationstecken vara i SHL på kanske ett litet annat sätt än Timrå, som varit en hel del i Hockeyallsvenskan de senaste åren. Så alltså, jag måste nog ändå säga att favoritskapet ligger helt oavsett på Djurgården, för att det ska göra det. Och då känns det på något sätt också som att Timrå har mer att vinna.
Ja, nej men jag fattar hur du tänker. Jag tror att Timrå som klubb är så pass kylig att de tänker såhär, men vad fan gubbar, vi öser på allt vi har nu, åker vi ner, ja men då vi tar ju oss upp säsongen efter det, så det är lugnt.
Nej, givetvis är det inte så. Jag menar egentligen inte att den här mer att vinna-grejen ger dem någon direkt fördel. Jag menar väl snarare kanske att pressen blir väl något större på Djurgården. I alla fall utifrån. Nog även inifrån också. Timrå har ju varit bottentippat ända från början. Men det är klart, det som du är inne på där, att de går väl inte runt och bara så här, nu går vi in och har kul. Det är klart det inte är så.
Ja, men jag tänkte lite med tanke på Timrås liksom jojo-historia och sådär. Man kör ju lite varannat år sådär. Bara luta sig mot det. Gubbar, det är lugnt. Mönstret säger att vi bara är ner. Alltså, vi är bara i allsvenskan en säsong ändå. Så det är lugnt.
Ja. Nej, jag tror inte Timrå kommer sälja sig billigt, så att säga. Men jag tror Djurgården kommer ta hem det här.
Går inte 7 matcher, eller?
Nej, går väl till... Går det till 5 matcher bara kanske?
Jaha, oj.
Ska vi mötas på mitten? 4-2 i matcher.
Ja, det är vild gissning.
Helt galen.
Ja.
Men, alltså, vi kommer givetvis få läge att återkomma till det här lite mer längre fram. Och samma sak såklart vad gäller kamperna längre upp i tabellen. Det finns en del, får man säga, intressant där också. Veckans gäst är en tidigare storspelare som lyckades med konststycket att lägga skridskorna på hyllan i samband med att han tog SM-guld. Det är en sån grej som jag tycker är jäkla snygg på något sätt. Så vi ska snabbt beröra det lite nu när vi även närmar oss slutet på den här säsongen, och det då säkerligen finns en hel del som går i tankarna om att lägga av. Hur tror du spelare generellt resonerar här? Är det viktigt att avsluta på topp?
Fan, jag vet inte om man tycker att det är liksom så viktigt. Däremot så är man ju, alltså jag är ju relativt övertygad om att alla drömmer om det liksom. Att få till det perfekta slutet. Sen tror jag att alla är så medvetna om att det är sån liten jävla chans till att det ska kunna hända. Så att det är nog inte det man... liksom prioriterar och liksom såhär, men fan, det är klart att det finns, alltså det finns ju självklart spelare som håller på i all evighet för att de vill liksom lyckas vinna och hej och hå.
Ja.
Men jag tror att det är samma sak där, det är så sällan och det är så få spelare, så att jag tror inte att det blir mer liksom ett drömscenario. Det är nog ingenting man liksom kan jobba efter, om man säger så.
Nej, det handlar mer om motivation. motivation och sug helt enkelt.
Ja, men jag tror det. Alltså, motivationen känns ju som första punkten, att den måste finnas där. Och sen, sen är det ju hyddan liksom. Alltså, hur mår kroppen? Hur mår muskler, leder, allting? Funkar de två så fortsätter man ju. Men när en av dem börjar vackla, då blir det lite så här,
Varje situation är unik såklart. Men väger det ekonomiska in mycket i ett lägga karriären på hyllan beslut, tror du? Alltså, man lär ju tjäna sämre efteråt.
Alltså, jävligt bra fråga. Alltså, jag vet att jag har haft en diskussion med ganska många spelare i olika lag. Att man kommer ju som till en tid i livet, i sitt hockeyliv, när man ska börja värdera sitt ishockeyspelande liksom. Alltså så här, hur mycket är man beredd att gå ner i lön? Vart är man beredd att flytta kontra vad man skulle kunna ha civilt liksom? Om vi bara leker med tanken, säg att jag har ett jobb som väntar på Sibylla hemma, där jag liksom tjänar 35. Jävla bra jobb ändå.
Ja, det tror jag fan inte det gör för övrigt. Men visst.
Okej, men säg att jag tjänar 30 000 där i månaden. Ja. Då ska jag börja väga min hockeysituation då. Vad är värt det? Är det värt för mig att flytta till Karlskoga för 60 000? Ja. Alltså, hänger du med? Man kommer till den här liksom, vågskålen när man verkligen ska liksom värdera sitt liv. Så att, det är ju klart att det spelar, alltså, det ekonomiska spelar roll och spelar in. Men jag tror att den dag man känner att man har nog, alltså det är ju svårt för mig att svara som fortfarande aktiv, men jag tror verkligen att man känner att nej, fan, nu är det nog liksom. Det ska så sjukt mycket till för att jag ska fortsätta med det här.
Ja. Men tror du det i SHL och Hockeyallsvenskan till exempel, idag finns spelare som enda anledningen till att de lirar är för att de vill tjäna lite extra pengar innan de hoppar av?
Ja, absolut.
Fan, jag kan ändå fascineras av typ spelare som Martin Törnberg, de figurerna som väljer att fortsätta lira fast på lägre nivå, men där det ändå kräver ett visst commitment.
Ja, men exakt, att det fejdar ut lite. Vi pratade ju om den här om Micke Nylander här om veckan. Han vet man ju inte ens om han har slutat spela hockey. Alltså, nej, där kan man ju snacka om en utfejdning som heter duga.
Robert Burakovsky.
Ja, exakt. Ingen aning om de fortsätter. Nej. Ja, men alltså, det är klart att det är häftigt, och precis som du säger, det är skillnad kanske om man tittar på de här spelarna som går ner till division 5 och spelar kontra liksom när det ändå är division 1, och det är ganska mycket som liksom
resor och så.
Ja, det är såklart skithäftigt. Jag är lite förundrad över hur man pallar liksom.
Ja.
Men väl svinbra om man orkar liksom.
Det är coolt på något sätt. Det är ju kanske inte att avsluta på topp, men jag tycker att båda grejerna har något.
Visar väl lite på att man kanske faktiskt tycker om sporten på riktigt också. Alltså, det är inte så att du gör som vi var inne på nyss, att det är inte så att du gör några pengar på det eller sådär, utan du spelar ju för att du tycker att det är kul. Alltså,
verkligen. Vet man oftast om det här inom laget en bra bit innan du kommer ut? Att någon ska lägga av efter säsongen?
Ja, men det händer väl. Alltså, det är nog inte fan jävligt bra fråga. Det är inte jättevanligt alltså. Men det kan ju finnas spelare som verkligen liksom säger, nej, men det här är mitt sista år liksom.
Okay.
Som går ut innan säsongen och säger det. Men man vet ju inte riktigt om det stämmer heller. Men nej, det är nog fan inte så vanligt att det är liksom ett definitivt. Sen kan man ju känna som lagkompis att säga, fan, nej, det, den här gubben kommer inte fortsätta en säsong till. Nej. Jag kan inte se det. Och vice versa, att vad fan, han har ju hur mycket kvar som helst, så det är inte en chans att han kommer sluta. Men så det är inte så vanligt på definitiva besked, skulle jag säga.
Nej, okej. Okay. Utan då når det allmänheten ungefär samtidigt helt enkelt.
Jo, ja, men det skulle jag säga.
Märker man det på en spelare som ska lägga av att det är extra speciellt när det riktiga slutet närmar sig? Typ ett slutspel.
Alltså, jag önskar nästan att man kunde se det på något sätt. Men jag tror fan inte man gör det. Alltså, ofta som du säger, ofta så det sista man gör är ett slutspel liksom. Och då är allting så jävla slutet som det är. Och folk är ju ganska, det är slutet, och spelarna är ju också ganska slutna. Så att det är ganska svårt att se.
Jag vill inte slänga mig med några namn här. Jag kan tycka det är kanske lite respekt löst så, men man kan ju ana kring vissa spelare att det närmar sig slutet, och det är det jag tänker, att det kanske kan vara lite intressant att hålla ögonen på dem här nu de närmaste veckorna.
Ja, Ja, men absolut. Som supporter, om jag får ställa en motfråga, hur, när man som supporter känner att en spelare är på väg att lägga av, det kanske har liksom viskats lite i korridorerna och så här, kan det hända att man som supporter nästan stör sig på det i spelet? Om du har en liksom 38-årig finn i ditt lag och du vet så här, han har inte skrivit på något nytt för han vet inte hur han ska göra nästa säsong, kan man störa sig lite då på att så här, men fan, han har ju redan stämplat ut den där jäveln?
Det beror nog så jävla mycket på uppträdandet, skulle jag säga. Det är lite likt det, tror jag, som vi pratade om tidigare med att få in stjärnor rätt sent på säsongen.
Ja.
Det här att chippa dem in fullskaligt så att säga varje dag, om man märker att de gör allt, alltså då tycker jag inte alls det gör något. Då kan man nog snarare mest hoppas på att de får ett jävla värdigt slut.
No.
Men åks det in på isen och ser lite lojt ut och sådär, då tror jag absolut man kan störa sig på det. Men så vidare jobbet görs, och det är nog det jag kan känna igen mig i mest, i och med att jag tycker många spelare gör det, så tror jag mest man känner att fan, hoppas det blir ett fint slut för den här jäveln.
Som en äldre liksom producerande spelare, om han inte lyckas med sina poäng och sådär, men han fullföljer tacklingar, då känner du att så här, nej, fan, han gör det han kan.
Det blir lite speciellt om det är verkligen en poängspelare och sådär. Men alltså, även där kan det ju finnas anledningar till att poängen inte alltid trillar in. Så ja, jag skulle nog ändå säga det. Alltså, inställningen är ju för supportrar, skulle jag säga, i hög grad det viktigaste.
Mm.
Kanske inte alltid att poängen trillar in match efter match, utan att man verkligen ger allt på isen. Det tror jag är det supportrar värderar allra, allra högst. Så det är inte ett rungande ja på din fråga, men ändå ett ja.
Ja, nej, men fair enough.
Sen tror jag åsikterna kan gå isär, men det är så jag har uppfattat det, och nog även så jag själv resonerar.
Ja.
Hur uppfattar du, som ännu är i det, att omställningen till ett vanligt liv är, om vi bortser från dem som går direkt till ett annat hockeyjobb?
Jag tror nog att det är jävligt svårt.
Mm.
Alltså riktigt svårt, tror jag att det är. Jag tror att det blir lite den här Magnus Hedmans boktitel, När ljuset släckt. Alltså ganska många man har pratat med, de har ju lite samma känsla, att det blir ju tomt och många står ju där liksom och inte har en riktig plan, dessutom ingen riktig utbildning heller på många av oss.
Nej.
Jag skulle gissa att omställningen är väldigt tuff för väldigt många, alltså. Lite otäck, det är lite läskigt. Alltså,
ja.
Nu, jag är ju inte punfärsk.
Nej.
Så man måste ju ändå på något sätt börja titta på livet efter och sådär. Och känslan är ganska svår att beskriva, men den är så fruktansvärt läskig.
Okay.
Men också ganska härlig. Man är jävligt nyfiken och så här. Och det där. Men det är också läskigt.
Ja.
Alltså, det är så mycket som man är ovetande om och liksom hela den där biten. Men sen, man har ju hört andra äldre spelare också att så här, det är lite farligt att tänka på det som komma skall i liksom så här jättepositiv bemärkelse under tiden man spelar. Liksom. Det är lätt att man tappar huvudet då på det som händer just nu. Men samtidigt så måste man också vara förberedd. Och jag känner ju nu från eget håll att jävligt spännande, men också fruktansvärt läskigt. Alltså.
Och det känner du stämmer in på hur de flesta ser på det, eller?
Jag tror faktiskt det.
Hur ser du själv på framtiden då?
Kolla. Thomas Roos, Aftonbladet, ställer den härliga frågan.
Jag har jobbat lite kvällsinning, Robin,
ja,
så jag måste glida in lite i den rollen. Nej, men det blir ju lite, vad ska man säga, elefanten i rummet om den inte ens ställs här.
Nej, men alltså så här, jag vet ju om att jag inte är så jättefärsk, absolut. Men samtidigt med säsongen som jag haft så känner jag absolut att jag skulle kunna hålla ett tag till. Jag har ju kommit den där tiden i livet när man bara skriver ett års hela tiden.
Ja.
Och jag har ju utgående nu. Så att, vi får väl se lite vad som komma skall.
Har Sibylla Karlskoga hört av sig?
De kommer göra det nu. Jävla nyförvärv på något sätt. Då, om det sker, då ska jag fan se till att den hamnar på Elite Prospect, alltså. Confirmed. Figge från Enseklåten till Sibylla Karlskoga.
Det vore ju fan sommarens hetaste värvning, alltså. Dags
Den där Carl, den där ska klippas in i slutet. Du fick Pelle Holmbergs bird in your throat, fick du.
Ja. Dags för veckans Figge avslöjar. Och idag tänkte jag kolla med dig, Robin. Vilket är det märkligaste avslutet på en hockeykarriär du skådat?
Ja, fan, jag har inte skådat så många såna här liksom jättefantastiska. Man har ju fått höra en del. Alla har ju inte fått den här Ray Bourque-avslutningen, om man säger så.
Det är få förunnat.
Men jag vet, Niklas Falk hade ju en skön. Han förlorade en match 7 med Djurgården uppe i Luleå och var på väg ut med bägen i bussen, men stannade halvvägs och slängde hela bägen i en papperskorg. Och sen hoppa på bussen. Det tycker jag är ett jävla härligt avslut ändå. Hela vägen bara.
Fan, jag tycker det är jävligt kungligt gjort. Ja, ja. Alltså det är så jävla definitivt på något sätt. Hej då.
Ja, men så här, det var det. Nu jag är färdig. Ja, och sen en annan kul är ju vår återkommande poddkaraktär Per Edlund, min gamla fyrtränare för Frölunda. Ja. Han hade ju slutat genom att fan, nu kommer jag inte ihåg om det var hemma eller borta match. Jag tror att det var en borta match. Och så hade han var på väg att packa upp sakerna på sin plats då, tagit upp grillorna, hängt dem på platsen. Och så hade han bara tittat på dem och sagt så här: nej, fan, det är bara inse, man är en jävla pajas. Och sen har han bara slutat och gått därifrån. Jag tycker det är fan det optimala avslutet. Häng upp det. Nej, det är bara inse, man är en jävla pajas.
Det är faktiskt jävligt roligt.
Ja. Nej, men det tycker jag är två. Det tycker jag är två snygga avslut i vilket fall.
Ja, det är två kanonavslut. Och du nämnde ju några namn här tidigare på sådana som fått kanonavslut på sina karriärer. Nu ska vi lyssna till ytterligare en sån.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Han har två av både SM-guld och VM-medaljer. Var med när Tre Kronor tog hem OS i Lillehammer 94 och gjorde 8 säsonger i NHL. I Sverige är det bara Brynäs som gäller för den här 49-årige Gävlebon. Samma klubb som han själv representerat 12 hela år som spelare och drygt 4 som ledare. Vi säger varmt välkommen till podden, Andreas Dackell.
Tack så jättemycket. Trevligt att få vara med.
Hur är läget med dig?
Det är bara bra, lär jag säga. Det är... slutspelstider, solen börjar värma lite, så att nu kittlar det verkligen i gamla hockeykroppen, om man säger så. Ja. Den här årstiden är ju speciell liksom, när det drar ihop så och det blir lite slutspel och matcherna verkligen gäller, och ofta så brukar jag faktiskt, det blir lite skönare i luften också.
Du la ju av för lite drygt 10 år sedan, men det ryktas som att du precis varit iväg och kört ett litet ispass innan vi satt oss ner för att podda.
Ja, precis. Jag ska ju faktiskt spela 2 matcher här till helgen med Tre Kronor Legends mot Icebreakers, Foppas gäng här, för en av välgörenhetsmatcher i Timrå på lördag och i Övik på söndag. Så då lär man ju få känna på lite grann i alla fall innan man ställer ut skridskorna där för match.
Ja, men ja, då hoppas vi det ska gå bra.
Ja.
Vanligtvis brukar jag och Figge avhandla någon het nyhetshändelse, men vi ruskar om lite idag tänkte jag och kollar med dig vad du tänkte när du såg Juhani Tyrväinens matchstraff här i måndagskväll.
Ja, du, ja, jag vet inte vad jag ska svara. Jag var nästan chockad när de liksom pekade utan av isen. Liksom. Han har ju ryggen emot spelaren. Han ser ju inte att domaren liksom kommer upp bakom han. Och han ska väl egentligen bara visa den där höga klubban på omark liksom för huvuddomaren. Och så kommer linjemannen bakom. Liksom. Så att, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker liksom att... Och även, det såg ju ut i alla fall som den spelaren där lite på jumbotron där. Så jag tycker domarna borde väl ha kunnat sagt att det är liksom, ja, det är ju omöjligt för han att se domaren där bakom.
Domarna la ju sig rätt platt efteråt, men det är ändå en hel del som gastar om att de ska stängas av för resten av säsongen och sådär. Du som gammal rinkens riddare, vad känner du kring en sån grej?
Ja, jag förstår ju att folk blir upprörda och grejer. Och jag liksom... Ja, det blir ju tufft liksom när de lägger sig platt också. För det var ju ändå Luleå slåss om seriesegen och hade ju ett powerplay att vänta där. Liksom. Så att, jag förstår ju att folk blir upprörda. Liksom. Men det är ju så, misstag sker ju. Men det där kanske är lite för grovt misstag att göra ett sånt skede, tycker jag i alla fall. Så att, man borde ju kunna... Liksom, om man är osäker nu när de får gå in och titta liksom, en extra gång och sådär. Så jag tycker det blir lite parodi över det hela, tyvärr.
Tyvärr är det ju så att de inte fick titta på den här grejen, det är ju det som är problemet. Men det är en lite annan fråga som vi kan ta det någon annan gång. Ytterligare någon dag bakåt, Andreas. Hur lättare är du efter att Brynäs säkrade SHL-kontraktet i helgen?
Nej, men det är jätteskönt liksom, som man är brynäsare inne i märgen så att säga. Så att, det är skönt. Man hade inte velat upplevt fjolårets vår. Nej. En gång till. Faktiskt, det är bland det värsta man har varit med om. Även om som spelare har jag väl lirat några kvalserier och sådär, men det är värre att vara på sidan om där, säger jag.
Hur pissigt mådde du under de matcherna mot HV?
Men det var ju riktigt liksom, det värsta säger jag, inte ska jag säga det värsta, men man kände ju för HV också liksom, ja. Första gången något lag ska åka direkt ur utan att behöva spela liksom, med en kvalserie eller matcher mot ett allsvensk lag utan rätt ur. Nu var man ju jättelättad för Brynäs räkning att de klarar den här gången, men efter serien var slut så kände man ju otroligt mycket för HV också liksom, åka ur på det där sättet liksom. Det har man ju inte varit med om förut.
Brutalt. Och något liknande väntar ju här om ett litet tag. Vi får se hur det går.
Ja, exakt.
Det har ju varit kaosiga år i Gävle, får man säga. Vi har givetvis inte tid att gå in på ens nästan allt. Nu känns det dock som att man kanske ändå är på väg åt rätt håll. Men hur har man mått som urbrynäsare de senaste säsongerna överlag?
Nej, men det har ju varit jobbiga tider, absolut. Och jag har varit delaktig själv och varit med och gjort misstag och väl gjort något bra också. Men det är ju jobbigt liksom, jättejobbigt. Det är en anrik gammal klubb där många jävligt tycker och tänker och... man tycker att det är fel folk på fel platser och med styrelser och klubbchefer och sportchefer och allt, general manager. Så att det är klart att det har varit tuffa år men nu tycker jag ändå liksom man efter Brynäs katastrofala årsmöte här i somras som tog en lång tid, så kunde man ju ändå få ut en styrelse nu tycker jag som verkar dra åt samma håll och de är duktiga och förklarar vad de gör till fans och lägger ut mycket och så att förhoppningsvis har man hittat någonting bra men det är ju så, man är ju ganska långt ner och man har mycket att jobba med men det känns som man tar det ändå med ganska lugn och ro, och man tror på det man gör. Och sen kommer det ta några år, absolut. Och det är folk som pressar på nu också och tycker att det går för sakta. Liksom. Men det gäller att ha förhoppningsvis att man har det där tålamodet och jobba på det man tror på.
Du var inne på det kort där, men hur ser du tillbaka på din senaste vända i klubben 2019 till 2021, när du en tid hade rätt stort sportsligt ansvar? Jag tänker på, tycker du skötte ditt jobb och sådär?
Nej, det kan jag väl kanske inte tycka att jag gjorde. Det var liksom helt rätt i alla beslut jag tog, men och det kan jag stå för liksom. Jag gjorde saker som sedermera kanske inte var så bra eller varit fel. Liksom. Och,
vad ångrar du mest?
Nej, jag ångrar väl mest kanske att jag var lite för svag. För jag satt i styrelsen innan jag blev sportchef där. Liksom, och blev väl, jag hade kommit upp med flera namn som vi hade på intervjuer och grejer för ett sportchefsjobb som jag tyckte var lämpliga och sådär, men till slut med att men några i styrelsen tyckte inte så, och då, ta det liksom, och det jag ångrar mest är väl att jag kanske vek ner mig och sa ja till det som jag kanske inte var riktigt redo för i det ögonblicket liksom.
Vi ska grotta ner oss i din spelarkarriär, Andreas. Hur var det att på allvar komma upp i ett kultlag med Molin, Bisset, Masken, Gossi och gänget där i Brynäs 92? Känns som att det kan ha hänt mycket kul.
Ja, det händer saker varje dag där liksom. Speciellt med en gammal räv som Masken. De där som är några år äldre än mig, och man fick, man hade ju han som lite barndomsidol. Det var väl han och Mats Näslund som jag hade som barndomsidol. Och Masken, hans fru jobbade med min mamma på samma jobb ett tag när jag var yngre. Så att det vart liksom en naturlig, och han vart väl som en liten fadder åt mig också när jag kom upp där och fick vara med i A-laget och lärde en, att man lär ta för sig och visa vad man går för och stå upp för sig själv liksom.
Vi kan ju hoppa fram lite samma säsong där till finalen mot Luleå. 2-1 i matcher till dem i bäst av fem när ni åker upp till Norrbotten. Vad gör er coach Tommy Sandlin då?
Ja, han kallar ju hela laget då till den här berömda sån här Shanghai-mästare typ, eller vad fan säger man?
Ja, samurai.
Samurai, ja. Nu, nej, men när vi är kallad till rummet på hotellet, hela laget, och vi är förberedda på en vanlig matchgenomgång när han börjar dra igång sin samurai-historia där om alla bara satt som fågelholkar och det var grymt bra, men någonting som man var helt oförberedd på, hela laget liksom, och det bara blev liksom, vi kände oss oslagbara där och då liksom.
Vad fan var det han sa då?
Nej, men han drog en historia om en samurai, hur han tänkte när han gick ut i en samurai-match, och han förvillade ju bort oss helt på ur hockeytankar liksom. Det var ju bara den här samurajen liksom som det handlade om, talet liksom, och ja, men sen man kände sig som en där samurai när mötet var klart liksom.
Ja, det fick ju önskvärd effekt för er också, kan man säga.
Ja, verkligen.
Sen där ni vann ju då, och sen i avgörande final 5 hemma i Gävle har Luleå, och sen 1-0 i tredje när du som 20-åring först kvitterar och därefter även sätter 2-1 med någon halv minut kvar, och ni vinner 3-1 och tar guld. Ta oss igenom vad fasen som hände där inför under sista perioden.
Ja, det är så. Det var ju ett ställningskrig, och i stort sett hela Luleå var väl lite bättre. Vi hade väl skapat en hel del läge. Jag vet att jag hade spelat fram min kedjekamrat och Jonas Jonsson ett par gånger till ett par bra lägen, och i andra och i första tror jag inte vi har lyckats upp mål, och så helt plötsligt så då lyckas han hitta mig, och jag lyckas få in han det var väl en bit in i tredje, och det var ju då gamla Gavlerinke, det var ju liksom tak i lyft, det var ju sånt liv där inne då liksom, tak i lyft i stort sett, så att det är enorma ja, känslor liksom som man fortfarande ibland drömmer sig tillbaka till. Och det var ju fantastiskt att få göra det på hemmaplan, och sen ser det mera liksom, ja, men lyckas snappa upp en retur där från Thomas Tallberg och slå in den på volley på skog där. Det var häftigt och läckert.
Häftigt och läckert är nog ganska milda ord för att beskriva det. Det är väl helt sinnessjukt.
Ja, jo, det är det väl så här. Just då, där och då liksom, som 20-åring, då liksom tänkte man bara liksom att det var häftigt att få vara med om och avgöra en SM-final. Liksom.
Ja. Med det laget också. Det måste ha blivit en ganska bra guldfest, tänker jag.
Ja, det var en ganska bra vecka efteråt.
Kan du ge oss något exempel från den?
Ja, absolut. Vi hade ju, jag vet att vi hade kortege genom stan. Vi åkte in med en öppen lastbil typ, och det var ju fullt med folk, och vi slutade ju på torget med, de hade ställt upp någon scen där och hela torget var ju fullt och skrek, ja, med Brynäs och, ja, men ens namn också liksom. Det är mäktiga minnen att ha med sig.
Vi nämnde Sandlin tidigare. Vad kan du berätta om hans lönestrukturer?
Ja, de var ganska strikta, så att det var, ja. Det var vad fan, jo, det var... Var det landslagsspelare fick det 25 000 i månaden. Var det strax under landslaget, då fick det 24 000. Och så var det 23. Och så var det 3 eller 4. Jag tror det var 3 eller 4 steg. Och det skilde en tusenlapp mellan alla. Och jag vet då... Ja, men jag vet att det... Jag menar, jag förhandlade till med... Rune Pettersson hette våran... eller han som skötte kontrakterna på, och ja. Han var riktigt snär, ja, men det var en, ja, han var inte den muntraste, utan det var en riktig ekonom. jag vet att jag skulle förhandla, då hade jag spelat, ja, men det var nog, för sen var det efter OS 94, ja, och då vet du, då hade man ju fått börja hört vad andra grabbar hade i landslaget, och det var ju ja, men det var ju mycket mer än vad vi hade i Brynäs. Så då hade jag bestämt, nu ska jag säga, inte en krona under 35 000 tar jag liksom. Så ja. Att, och det var långa förhandlingar, men jag fick igenom det till slut.
Ja, du fick 35?
Ja, fick det innan jag, och det tror jag hade tills jag blev proffs där 96. Så att jag fick väl i 2 år i alla fall, fick jag 35 000 i månaden.
Det skulle bli lite mer lite längre fram i alla fall.
Ja, lite mer blev det längre fram. Nej, men han var jäkligt noga med det där, vet du. Det var typ 23, 24 eller 25 000 man skulle tjäna liksom.
Har du något mer kul Tommy Sandlin-minne?
Då hade jag typ, jag hade spelat med SK Hockey på den tiden i Allsvenskan, eller det hette väl Division 1, Team Gävle. Och så skulle jag sommarträna, och det var Tommys första vecka här när han var på sommarträning. Jag vet, vi tränade då, fysträning, vi hade en gymlokal på gamla I-14 på regementet. Jag vet, det var första, och vet, han var ju lite speciell, vi hade liksom lite olika tider när man tränade och sådär, och vi var väl några yngre som, och du vet, jag skulle lasta på i benböjda, så jag hade kört mina, och var väl lite nervös, så tänkte jag, ja, så skulle jag börja lassa av vikterna, så dum nog så lassar jag av alla vikter på ena sidan, så stången far ju ner i golvet in i en spegel, och det bara åkte spegel, så det var ju liksom ungefär mitt första sammanträffande med. Och så vet jag där och då också att, för jag fyller, det var nog fan när jag var 18 eller var det 19, det var någonting där. Sen någon vecka skulle jag liksom ringa till honom och säga att jag hade en intensivkurs i, ja, men att ta körkort.
Ja.
Hade jag bokat in och sa att den här veckan kommer jag liksom inte kunna vara med. Jag måste ta det. Ja, men det är lugnt, sa han. Ja, det är lugnt. Och så tränar jag lite för mig själv och lite på andra tider när inte han var där. Och så veckan efter, då bara ringde han till mig så här. Andreas, då hade man ju sådana vanliga, det fanns inga mobiltelefon. Det var ju vanlig sladd liksom. Och jag var där, ja, hej, Tommy, ja, vad har det varit hela veckan? Ja, men jag sa ju till dig förra veckan liksom att jag skulle... Nej, du är alkoholist, sa han. Det har jag hört. Och jag bara säger, vad fan, vet du, en annan, vad då alkoholist? Jag vet, Ja, jag hör hur det är i fjällena och festa. Jag vet, och då hade han hört med alla rykten. Då hade vi varit på någon avslutningsresa med Team Gävle Läske i Åre liksom någon månad före var ju det liksom. Så att man blev ju lite ställd då. Liksom, då hade man ju ganska stor respekt. Liksom, så att, därefter missade man inga träningar. Efter, även fast man pratade med honom. Han var lite speciell, om man säger.
Det är underbart. Ja. Då åkte jag över till NHL 8, va? 96. Hamnade då i ett rätt profilstark lag med bland andra strejkande Alexei Cash-in Yashin och draftettan Alexander Daigle. Det måste ha varit en jäkla upplevelse.
Ja, verkligen. Och så hade vi Daniel Alfredsson var ju där då också. Liksom, han kom i året före mig och blev årets rookie och sådär. Så att, det var ett färgstarkt lag, lär säga. Verkligen. Men Daigle var ju lite... The Daigle kallar han sig själv liksom. Han var ju liksom superstar.
Kallar han sig själv? Det är så jävla starkt.
Ja, The Daigle, va? Så att, men nej, så det var ju sån där man lär att ta på rätt sätt liksom. Han fick ju vara den. Han var jävligt skön ändå liksom. Men han var ju speciell. Det var ju utåt sett så. Då var han ju The Daigle. Det var fina kostymer och det var ingenting som satt fel där. Utan...
Han var inte ett as, eller?
Nej, inte. Absolut inte. Men många trodde att han var ett as. Men inåt i laget...
Exakt.
Men inåt i laget så var han faktiskt inte ett as. Utan han hade ju sina kommentarer utåt. Det var ju mer som en... Men han blev ju nästan skådespelare efter sin karriär också. Det var ju liksom ett skådespeleri liksom. Så att, men inåt i gruppen så var han... Han var en bra kille ändå liksom. Det var ingen som störde sig på han eller nu. Det störde sig nog fler på Yashins grejer som han höll på med liksom.
Okay, kan du inte utveckla det lite grann? Han strejkade ju där under en period, Yashin.
Ja, han strejkade ju där en stund. Han ville ju flytta till något bättre lag och ha bättre lön och sådär. Och,
ja.
Han var ju riktigt han var ju speciell. Han var för sig själv hela tiden och det var ett stort ego liksom. Han fick man liksom lira med i samma kedja. Det var en annans ansvar att ta hand om han liksom.
hur var det då? Jag menar, om man spelar i samma kedja då måste man väl ändå kommunicera, tänker jag. Och så går han runt där för sig själv och
Så att en annan var ju svensk liksom. Man anpassade sig ganska. Och man visste att det skulle gå kring, allting skulle gå kring han liksom.
Mm.
Det var ju för han man gjorde jobbet så han kunde göra sina poäng liksom. Så var det, och det, där och då hade man ju liksom inga problem med det. Det funkade ganska bra mellan oss två också liksom. Han pratade lite grann, men man, det var inte, det var ju bara han muttrade liksom när man inte passade.
En riktig moralhöjare.
Ja. Absolut.
Finns det något kul minne med antingen Yashin eller Daigle så där som sticker ut?
Ja, men Yashin är liksom han var sjukt speciell och vet, han hade bodde ihop med sin mamma där i åtta liksom. Han var ju inte med någon annan i laget liksom. Men det hade vi så här lagfester och grejer, han var ju inte med, vet du. Det var han hemma med mamman.
Okay.
Så att, han var ju väldigt ego liksom, och blandade sig inte liksom med övriga, utan det var bara han. Men Daigle däremot, det är liksom...
Han var med på lagfesterna.
Ja, han var med på lagfesterna, vet du. De skötte han mest av, vet du. Så att, det var ju så, vi lärde ju känna han liksom som...
Ja.
Men utåt sett, jag förstår, det var ju mycket folk i Ottawa som var uppretat på han med allt han gjorde, med att han var den bäst betalda och sådär. Och han levererade ju inte riktigt, han hade ett riktigt bra år, men han hade ju några tyngre år där också. Han fick ju mycket skit och sådär. Men kommentarerna utåt var ju kanske inte de bästa jämt från hans sida heller.
Det blev ju inte riktigt så bra i slutändan som många väl hade sett framför sig heller.
Nej. Och jag vet inte, så här efteråt när man har liksom de åren, när man tänker tillbaka, så jag vet inte fan om man vill ens... Ja, jag tror inte hockey var hans nummer ett, utan det var nog mer skådespel. Han flyttade till Los Angeles och sen höll väl på med några skådesgrejer. Det var nog mer han det liksom.
han såg hockeyn som sin väg in i Hollywood kanske.
Ja, precis. Han hade en jävla talang bara. Han var fruktansvärt. Han hade bra spel i sig och en jävla skridskåkning. För att vara, ja, men på den tiden var han ju ruggigt bra liksom, och snabb och så där, så att, men det var nog mer en talang, och sen förvaltade han väl kanske inte den på bästa sätt.
Hösten 98 blev du totalt manglad, får man nog säga, av Erik Lindros. 30 stygn och en hjärnskakning. Han fick inte ens en tvåa. Vad minns du av det där?
Ja, det där jag minns det är liksom ja, men att han kommer där 110 pannor eller något i full fart, och jag ska ner och hämta pucken i hörnet, eller jag tänkte jag måste ju ta pucken liksom. Och sen är det väl bara svart i stort sett, och man har väl bara sett bilderna efteråt hur man ser ut liksom som Frankenstein ungefär.
Det är, alltså, det är så här, man ska ju inte garva åt det så, för det är ju jävligt läskigt, och det blev ju en ordentlig smäll, men det måste vara en sån sjuk sak att kunna se tillbaka på.
Ja, för fan, och det, jag tror det är väl fortfarande, om man googlar Andreas Takell, så är väl det den första som, det första som dyker upp där när man blir motad. Ja. Så att nej, så att det var, jag vet då också, det året hade de ju bytt alla glas. Det var ju såna här, för det skulle ju vara så här, ja, men bra för TV och grejer, så det var ju såna här stenhårda plexiglas, vet du, i. Så att det var ju liksom ingen svikt i dem heller, utan det var ju liksom verkligen som att åka in en betongvägg ungefär.
Jag vet, jag läste någonstans att du ändå var så pass klar i det läget när du bars ut på båda, att du vinkade väl med typ några fingrar för att din tjej skulle veta att du inte var helt väck eller något i den stilen.
Ja, jo, jag hade väl gjort det liksom. Men jag vet att Alfredsson sa ju till mig när jag låg där på isen, att då hade jag ju bara surrat. Jag vet att läkaren och fysioterapeuten pratade med mig, men jag svarade bara på svenska hela tiden, hade Affe sagt. Han hade nästan okay. Börjat, det bara låg där och svamla svenska hela tiden. Så jag fick ju översätta åt. Så man var nog kanske inte riktigt klar i skallen när man låg där.
Nej. Lindros-proppen hade gjort shit, om man säger så.
Ja, verkligen, vet du. Så att,
det är kul. Fan, ta hit en tolk.
Ja, exakt. Alfredsson fick tolka, vet du.
Men det är skönt att det gick bra, eller bra. Du mår ju bra idag i alla fall.
Ja, absolut, vet du, absolut. Och jag vet, och då jag tror det var faktiskt den training campen då inför det året, så det var ju det året de införde såna här, ja, men man fick göra en sån här hjärntest med olika, ja, med snabbhetstester, och man fick rabbla ord och grejer och utefall, för det började komma in då med sån här, ja, men lite sån här, man får gå olika stegvis för att komma tillbaka, så ska man gärna liksom reagera på.
Just det.
Så jag vet att det tog ungefär, jag missade väl en vecka, 10 dagar eller någonting sånt där, så jag fick väl göra de där testerna. Jag tror jag klarade andra svängen när jag gjorde dem liksom.
Ja, okay.
Så jag klarade mig hyfsat ändå.
En annan rätt stor händelse: du spelade ju i Montreal när Saku Koivu kom tillbaka från cancer 2002, och hyllningarna där är väl något av det mäktigaste i NHLs historia. Hur var den upplevelsen?
Ja, men det var ju fantastiskt liksom. Det var ju första året jag hade blivit tradad då, när han fick och han var ju på väg över då till Montreal, till campen då, när han föll ihop och fick det där tragiska meddelandet liksom, och jag vet, det var ju en stor sorg liksom i hela laget där ett bra tag liksom, och hur det skulle gå för han, och så det var grymt mäktigt, och jag fick ju faktiskt vara med på line-upen då, jag lirade med han då. Vilken stående ovation där i Montreal. Då fick man verkligen rysningar liksom. Det var en grym upplevelse att få vara med om.
Du kom sedan hem till Brynäs och körde bland annat ihop med Johannes Salomonsson några säsonger med Leif Bork i båset. Vilka är dina starkaste minnen från det?
Ja, du, det är, man har ju några. Det är liksom, Leffe var ju speciell, lär man ju säga. Han hade jättemycket bra saker, duktig och sådär, men sen hade han sin sida som han var ju verkligen på ja, men spelare som var lite svag eller vad ska jag säga. Han var ju på dem och häcklade dem och ja. Gjorde så att det blev oroligt i laget liksom, på något sätt. Och Johannes var ju verkligen en som han var på hela tiden och satt på sidan och han fick byta om själv och jag vet inte allt. Men det var ju en fantastisk, han och jag har väl alltid haft en bra relation och det har väl haft med många yngre faktiskt. Det var väl därför jag höll på så länge som jag gjorde också, att de här yngre grabbarna kom fram där och pushade en annan också. Jag tyckte det var jäkligt kul, de kom in med, ja, men med härlig attityd och ja, men bra moral, men de tyckte det var jäkligt kul liksom. Han var verkligen speciell och han och jag hade väl också ett speciellt förhållande, Leffe och jag, för jag, ja, men jag hade ändå några år på nacken och hade vi skaffat mig erfarenhet och tog väl inte vilken skit som helst liksom, även så att jag vet att jag blev inkallad en gång till hans kontor där liksom och sa att, då började han så här, ja, du vet en potatissäck va, Dakell? Ja, det vet jag. Ja. Och du vet, det rymmer ju inte jättemånga potatisar i den där säcken. Nej, det är väl inte, vet väl jag många där, men det, ja. Du vet, i din säck just nu är det inte så många potatisar kvar. Så. Jag visste inte, jag började skratta liksom. Ja, jag gick ut där och så gick det väl några veckor och så vet jag att han kom, det var någon match här och jag var väl kanske inte så nöjd med mitt eget spel. Man var till lite så här halvbutter och gnällde. Jag gnällde inte på mina, där gnällde oftast på mig själv liksom så här. Och så kom han ju och sa någonting till mig på bänken liksom så här. Och då hade jag liksom, jag kommer nästan inte ihåg det själv, men de andra grabbarna berättade för mig, då hade jag bara vänt mamma och skrik åt honom, hur många jävla potatisar är det kvar i den säcken?
Jävligt kul.
Så vi hade ett litet vad ska man säga, hat kärlek kanske, ja. Så emellanåt liksom. Och det var lika, ja, men det var också, jag tror det var när Salle var där och då kom jag ner en dag, jag tror, undrar om jag var assisterande kapten eller om jag var kapten, jag kommer inte ihåg. Kom jag ner, vi hade haft match på lördagen vet du, och så var vi ledde söndag, kom jag på måndagen och så satt han upp liksom färgerna på, för träning och grejer, och då stod jag själv i en egen tröja längst ner så här.
Okej.
Och jag tänkte inte så mycket, jag bara körde på liksom, var med och så vi var lika på tisdag, vi skulle spela på torsdagen, Mora borta, var det i alla fall, vet jag. Ja, torsdagen, han sa ingenting, och ingenting på tisdagen, ingenting på onsdagen sa han, och så var det matchvärmning där på, innan vi skulle åka iväg liksom med bussen på, till Mora. Och så kom det på, till matchvärmningen på torsdagen och ja, då stod jag utanför laget så jag skulle ju inte med. Men han hade inte sagt varför och ingenting. Och jag tog ju liksom det och så, och jag hade bestämt mig där på måndag, kände på mig att men säg ingenting, bara var med hela veckan så får vi se vad som händer.
Ja.
Sen tänkte jag, ja, och så, det var vinter här och jag hade skoter då på den tiden. Och jag vet att grabbarna, då sa jag till grabbarna, kom ihåg, när ni åker ut mot Riksåtter, heter väl E16 nu för tiden, ja, de åker ju den vägen förbi Valbo typ. Och då var det ju massa åkrar där. Jag kommer vara där när bussen kommer. Jag åkte så hela bussen. Och jag åkte och vinkade på skoter. 30 meter från bussen. Så, och då hade då berättat materialen sen liksom att då hade Leffe, vad fan är det för jävla dåre som, och då visste jag att som kunde inte säga någonting. Så då åkte jag vinka till grabbarna där bredvid mig.
Så tar man en petning då tycker jag.
Ja, precis, eller hur? Sen på fredagen där, då gick jag in till han liksom och sa, men Leffe, vad fan, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag var väl en bit över 30 och jag var 33 och du kan ju säga, fan, en petning kan jag ta, tycker du att jag är dålig och sådär, det är ju bara att säga, sa jag. Ja, men du vet, det tog någon dum utvisning där, det kan man inte göra, men vad fan, du kan väl ändå säga, ja men du vet, jag har inte haft tiden att prata med den veckan, men du har ju varit här först av alla varenda morgon och du har ju knappt tittat på. Ja, så att, men det är roliga grejer man kommer ihåg. Så
du, och förresten, det var jag på skoten, gubbjävel.
Ja, precis.
Ja, men det är härligt.
Ja.
Vi har tidigare veckans podd snackat om att avsluta karriären på topp. Och även om det ju var en skada som satte stopp för dig, får man väl ändå säga att det blev ett jäkla magiskt slut när du fick lyfta pokalen ihop med Jakob Silfverberg där 2012. Hur fasen var det för dig att få liksom lägga skridskorna på hyllan med en guldmedalj runt halsen?
Nej, men det var ju liksom, ja, men det är ju nästan overkligt att, ja, att man fick, och jag hade väl liksom nästan bestämt mig när jag gick in i det året, hade jag sagt till Sundlöv att det här blir sista året liksom, i vad som än händer, och så får man avsluta det med ett guld, även om jag inte kunde vara med själv och lira ända in i slutet liksom. Men jag fick ju ändå vara med, och det som var stort för en annan, det var ju att det var många av de här yngre som hade varit med något år,
ja,
och de hade haft en annan som förebild och sett upp till en annan, och man fått vara med på deras resa liksom. Så att det var sjukt känslosamt med de grabbarna, med Silfverberg, Kalle Järnkrok,
ja,
Bertilsson, Johan Larsson. Jag hade många verkligen som blommade ut andra hälften av det året liksom, och tog det här steget liksom. Så att det är kanske det jag tänker på mest när man ser på vilken som var största. Det var nästan det som är nummer ett i att man fick vara med och vara lite mentor åt dem och se och ändå få vara med. Även om jag inte fick spela så fick jag ju vara med i båse och liksom vara där kring dem och vara med till slut och lyfta bucklan med Silfverberg där. Så att det var grymt.
Nej, det har någonting så jävla mäktigt, den typen av avslut på en fin karriär, tycker jag. Även om ni piskade Frölunda i slutspelet kunde jag känna det.
Ja, precis. Ja, jag kommer ihåg, det var, jag tror jag spelade, om jag tog mig igenom, jag tror jag spelade nästan alla de matcherna på, jag hade ju rassligt knä då, så jag vet, jag bedövade ju knä där och jag rök ihop med laser då vi åkte.
Ja, ja, ja. Det var ju jätteslagsmål.
Jag fick så jävla mycket, jag fick så mycket dyngstryck för jag kunde knappt stå upp. Jag hade fan ingen knä, vet du. Men jag fick ju bort han i matchen, eller han fick bort oss båda kanske.
Ja, ja, exakt. Ja,
man fick väl med sig någonting. Eller? Gjorde någon nytta kanske.
Ja, herrejävlar. Det blev även över 70 matcher i Tre Kronor, 3 medaljer. Vilket är det roligaste minnet om man bortser från endast de sportsliga framgångarna med landslaget?
Nej, men det är ju liksom på den tiden var ju, vi hade ju faktiskt, det var ju jäkligt kul i landslaget, det är väl fortfarande säkert, men det var ju ofta så var vi ju truppen höll ihop i stort sett,
ja,
hela året. Det var ju någon här och där som byttes ut, men och få spela med spelare som en annan hade sett upp till, Thomas Jonsson, Jonas Bergqvist, Per-Erik Eklund, Mats Näslund, många av de här absolut största vi har i Sverige genom tiderna fick man vara med och lära av och grymma killar liksom som tog hand om, men man var ju lite yngre då liksom, så att det var jäkligt kul faktiskt. Och så hade vi, jag hade i stort sett Curry Lundmark hela tiden, och det var ju en perfekt coach för ett landslag liksom, med humor och sådär, men när det var allvar så var det allvar liksom. Så att,
ja.
Det var en fantastisk tid, alltså.
Enligt mina källor, Andreas, så har du genom karriären varit en jävel på att smuggla in öl på spelarbussen. Vad kan du säga om det?
Ja, det var ju också med Leffe.
Ja,
precis. Ja, jag vet att vi hade spelat HV borta, så skulle vi åka hem i buss. Eller, och jag gick, vi stannade ju bara vid någon mack. Och jag skulle, jag vet inte om jag Jag tror jag var först in eller någonting. Så han vill köpa mitt sexpack med 3,5 typ. Så, och då så kom han in, så var det flera av de andra grabbarna som stod in där i ölkylen och skulle köpa. Mm. Då fick de inte köpa, vet du. För då hade inte han fått vara med och då hade vi inte frågat han om vi fick köpa öl på macken. Då, det kunde ju bli ett jävla ramaskri om det kom fram att vi köpte. Och du vet, då satt jag längst bak där och skrattade. Ja, det var det såna grejer som är helt underbar egentligen. Liksom. Då kom han in liksom som farsan, nej, då så han stod han ju, så ingen, jag tror Sködda var med då också, han fick inte heller köpa, han var nästan 40 då.
Det är kul. Ja, nej, Sködde, det blir ingen roll för dig.
Och jag hann ju liksom in och köpa för alla andra liksom.
Ja, det är riktigt rutinerat.
Ja, precis.
Finns det avslutningsvis någon anekdot från karriären så som du känner att vi har missat?
Ja, jag lär ju berätta om min var det första eller andra, kanske var andra år i Montreal, eller var första, så fick jag äran att spela ihop med Doug Gilmore. En riktig gammal legend, vet du. Ja, de drack ju ganska kraftigt, de där äldre i NHL liksom, i stort sett varje dag.
Ja, så pass alltså.
Och jag fick äran att dela rum med han ett par månader.
Ja.
Och så hade vi var borta i Edmonton, vet jag, vi var på roadtrip på västsidan, har vi väl haft. Ja, Calgary, Vancouver och Edmonton.
Mm.
Det var Vancouver, vi hade flyget från Edmonton till Vancouver, kom dit.
Ja.
Träna på dagen och du vet, de där gick ju direkt i någon liten sylta de liksom, och började dricka klockan 1 på dagen liksom.
Ja, det är så sjukt om man tänker på det idag.
Ja, det är helt sjukt. Och sen var de ju bäst på isen liksom, men de var ju liksom, ja, men i stort sett alkoholister skulle jag vilja säga.
Ja.
Så så kom han liksom, så han gick ju på sitt ställe där, vet du, klockan 1 på dagen.
Ja.
Och jag var ju sen, jag var väl och käka med några andra på kvällen och sådär, och så kom väl hem i, ja, men typ 10-10, och så rasslar i dörren. Han kom väl typ 9:15 så här. Bra i hamman liksom. Och vad fan är det? Jag började surra lite där, och så bara tog det ungefär 3 sekunder så sov han.
Ja.
Jag låg och tittade på TV och surrade liksom. Och så låg jag och tittade på TV, och så en halvtimme senare då bara reser han sig upp och går in och kissar liksom på toaletten.
Ja.
Och jag hör hur det rasslar inne där, och så kommer han ut ur toaletten liksom, och man kommer ut, så jag tror sängarna var liksom runt högra hörn, om man säger så här.
Ja.
Och han hade alltid första sängen liksom.
Mm.
Ja, och så ska jag liksom, tror att han slänger sig in i sängen. Men då slänger han sig åt andra hållet, och där står det typ så här, ja, men en tv-byrå som är, någon, så han spräcker hela pannan liksom, bara blod överallt. Ja. Och jag får ju bara liksom börja ringa våra fysset, det är fan, det har hänt en grej på vårat rum.
Precis.
Han gick in i byrån här och spräckte liksom, jag kunde inte berätta liksom. Ja. Så de kom upp där, och vi fick ringa på någon läkare i Vancouver som kom dit och syddan liksom där. Och han var ju bra i hamman liksom. Låg där, vet du, så han fick ju se 10 stygn, vet du, hade spräckt. Och så var det så jävla roligt, för han var ju uppe skittidigt på morgnarna liksom, så här, och var ju först i hallen så här, han tog ju aldrig bussen, utan han var ju där tidigare och drack kaffe och surra med materialarna. Så när jag kom där på morgon liksom, då började alla bara titta på, Dacke, vad fan har du gjort för någonting? Vad har du gjort? Han ser ju Doggy ser ut. Han säger att det är du som har slagit han här. Han kan inte bo med det längre. Alltså han hade gjort den värsta historien där, vet du. Så att det är också en sån här som, det där glömmer man ju liksom aldrig. Det var ju världens bästa kille liksom. Och legend, verkligen legend liksom i Kanada. Att man har fått bott ihop med sån under några månader på roadtrips och grejer. Det, det är härliga minnen att ha.
Alltså, lite för törstig kanske, men ändå proffsig då på något sätt.
Ja, fan, han var ju hur proffs. Han dök ju upp liksom. Jag vet, han var ju... Ja, men han var ju våran bästa spelare det året liksom. Han var i Montreal, han var fantastiskt bra, gjorde poäng och tuff liksom. Han såg ju ut som en, ja, men som en pojk i kroppen liksom. Han hade ju knappt en muskel nästan, men är stenhård och tuff och, ja, men han var där varje dag liksom.
Fascinerande.
Ja, och det levde liksom med det här med, ja, men mycket sprit liksom. Det, man förstod inte, man fattade liksom inte hur de orkade. Men nej, jag vet inte fan, det var väl så han var uppvuxen på sin era liksom. Så att,
ja, det är fascinerande och imponerande på något sätt.
Ja, verkligen. Och sen, jag vet, jag har pratat med honom någon gång så här efter. Han hade ju ruggigt strul där något år efter han slutade med alkoholen och så här. Men ja, tog tag i det, och nu är, tror jag, han är en nykterist nu tror jag faktiskt, och och mår riktigt bra, så att det är kul att det
ordnar upp sig.
Ja, för det är många som kanske har tagit en andra vägen där borta också.
Ja, precis. Det är ju jävla mörkt, men det är härligt när det landar i något positivt så att säga.
Ja, verkligen.
Andreas Dackell, du ska ha stort tack för att du tog dig tid, och njut av en rafflande avslutning på hockeysäsongen.
Absolut. Tack så jättemycket att ni ville ha med mig, och jättetrevligt.
Veckans avsnitt har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Där Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni, som ni vet, också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Och man kan även givetvis prenumerera på podden, så missa inte att göra det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka igen nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Hej!
Ja, men vad fan, tjena.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.